prata om hur det kommer på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Vissa saker förstår man så här lite i taget. Håller du med om det, Ted?
Ja, det mesta skulle jag ju säga. Alltså det är ju få saker som man är direkt... Jag förstår det här från alla håll.
Ja.
Att det är nog sådär att det mesta kommer lite igång. Men jag håller med om att vissa saker känns som att det är nästan omöjligt att ens försöka förstå mera än den här lilla, lilla biten.
Ja, alltså det som jag tänker på nu är mer så här praktiska saker. Alltså man lär sig någonting. Man lär sig att knyta skorna. Mm. Och så tänker man att nu kan jag knyta skorna.
Mm.
Men sen så 20 år senare så förstår man att ja, men man kan ju göra så här, så är det mycket bättre än det här sättet som jag har gjort sedan jag var liten. Förstår du den känslan?
Jag förstår mycket väl. För min morfa lärde mig knyta skorna på ett idiotiskt sätt. Och det har jag gjort i hela mitt liv.
Ja, men exakt. Alltså sen, även om du som anade det här var inte det bästa sättet, så eftersom du kunde det och eftersom det ändå funkar någorlunda, så gjorde du det resten av livet.
Ja, ja, redan som barn så kändes det som att det här är liksom, det måste finnas ett bättre sätt än det här. Men har jag gjort det så länge, så att det är enda sättet som jag kan göra det på.
Just det där med att knyta skorna är ju traumatiskt för mig, eftersom jag försökte börja knyta skorna som unga gör idag. Det här har jag berättat om i podden.
Mm.
Det ledde ju till att jag fick ett blåmärke som jag trodde var cancer, så jag måste få operera foten. Men
det är något av det roligaste fortfarande. Alltså bara det där händelse, alltså hur det startade det där.
Ja.
Att man försöker säga hello fellow kids, och så leder det till att man får ett blåmärke som leder till sjukhuset.
Ja, nej, det är ju, alltså jag är ju en jävla gubb. Alltså, och det är bara att acceptera. Men sen ibland är det inte heller ens eget fel, utan ibland är det nog, tycker jag, otydliga eller dåliga instruktioner.
Mm.
Och speciellt på sådana här saker som hör till liksom vardagen, och där man måste köpa produkter, så tycker jag att instruktionerna borde fan vara begripliga för allihopa. Och alltså, jag har ju tvättat kläder nu då i, vad blir det då, 23 år. När börjar man tvätta kläder? När man flyttar hemifrån. Alltså, man lärde väl sig i skolan på huslig ekonomi hur man skulle tvätta kläder, men inte vet jag.
Nej, det tror jag inte. Men ja, mer än 20 år.
Ja, och du vet ju att på tvättmedelsförpackningar så står det hur man ska dosera tvättmedel.
Ja.
Har du försökt förstå hur man ska dosera tvättmedel?
Ja, alltså jag har väl nog gjort det enligt hur man doserar. Men sen i något skede när jag flyttade ihop med Janika, så hon var ju väldigt sträng med det där. Och sådär att jag fick inte använda köljmedel. Och på något sätt, alltså hon bröt ner mig. Och att jag fick den här känslan av att jag har aldrig riktigt förstått mig på hur man doserar. Så att jag vet inte riktigt. Men jag brukar göra som det står.
Ja, men exakt. För det finns en tabell på varje tvättmedelsförpackning. Och det som gör det då alltså svårt är att det är beroende på vattnets hårdhet.
Ja.
Hur mycket tvättmedel man ska använda.
Mm.
Och då finns det då en tabell att om man har 3 kilo tvätt, så har man mjukt vatten, så ska man använda så här mycket.
Ja.
Har man medelhårt vatten, ska man använda så här.
Ja.
Och har man hårt vatten, så ska man använda mycket mera.
Ja,
ja. Nej, men vad fan? Alltså, då, det borde vara tydligare, det borde vara mer info än så. För inte vet man ju alltså vad man har för vatten.
Ja, alltså man kan ju kolla, alltså man kan ju fråga vad det är för sorts vatten.
Nej, alltså det här är nu då det, för att någon gång då när jag har börjat tvätta, och det var då i Åbo, så har jag då ställt sig inför den här frågan säkert.
Mm.
Och så har jag, men vad är det för vatten? Är det mjukt eller hårt?
Mm.
Och sen har jag då tänkt på något sätt, tror jag, att i Esse, där jag är uppväxt, där har man ju det bästa vattnet i världen. Det lärde jag mig som barn. Och det är ju förstås mjukt och bra.
Mm.
Det är, och nu, man känner ju på det att det är mjukt.
Ja, det rinner ju ner liksom.
Ja, men det är mjukt och skönt när man badar i det, och när man liksom, när man tvättar ansiktet, så känns det bra. Det är mjukt vatten.
Ja.
Men i Åbo, nu ska vi se här då, så testar jag, tror jag faktiskt någon gång, att hur känns vattnet? Och så,
oj, vad hårt.
Hur hårt det här.
Jättehårt.
Och, ja, men typ så här gick processen.
Ja.
Och sen dess har jag doserat enligt hårt vatten, utom i Esse. Om jag någon gång har tvättat i Esse, så har jag doserat enligt mjukt vatten.
Ja.
Och här i Helsingfors. Så här har jag hållit på. Ja. Och nu har jag tvättat barnkläder i 3 år. Ja. Enligt hårt vattens dosering.
Mm.
Nej, men det är mjukt vatten har jag googlat fram nu då i Helsingfors. Och typ i hela Finland
ja.
Är det mjukt vatten.
Ja, det är ganska...
Utom några ställen någonstans typ i Lappland där det är kalkrik berggrund. Så där är det som hårt vatten.
Ja.
Och det är så dumt det här att jag inte har som tagit reda på och att jag har gissat mig till det. Men sen är det också dumt det här med vattenskalan. För då står det alltså att det här mäts i DH-grader. Och inte vet man ju vad DH-grader är.
Nej.
Och inte vet man hur många DH-grader vattnet är. Och nu har jag då googlat, det här är alltså tyska grader. Och det heter alltså Grad Deutsche Härte. Och det är alltså ordagrant översatt grad av tysk hårdhet. Att hur många grader av tysk hårdhet har vattnet i Helsingfors? Det är som den korrekta sättet att ställa den här frågan till någon myndighet.
Ja, tysk hårdhet är, det är jättebra och det är på något sätt det är så fint att just det landet har den där skalan av hårdhet.
Ja, det blir för man får ju såna här bilder i huvudet
ja.
Av liksom riktigt hårt vatten då som liksom det är en sån här mycket maskulin liksom tysk fräulein liksom skriker liksom hur det här vattnet är hårt.
Ja. Det var därför dina alltid när du tvättade kläder i Åbo så jag minns att liksom att dina strumpor var liksom så hårda alltså att det såg ut som att du torkade bröd liksom på den där ställningen. Alltså att de var ju så där att om man lyfte upp dem så liksom att formen hölls. Alltså de var inte mjuka utan det var som ja alltså det var väldigt hårt var det.
Men berodde det på det då? Alltså för jag har ju lärt mig det här nu och så jag måste ju analysera nu då vad allt som har varit konstigt i 20 år.
Men vet du vad det först alltså jag håller med om att det där är om man inte är liksom uppvuxen i inte vet jag, något tvättrum i något simhall, alltså där man diskuterar hårdhet, tysk hårdhet på vattnet mycket, så det är också någonting som är väldigt lätt att missa det där, och jag trodde första gången alltså när jag läste om vattnets hårdhet så trodde jag att det berodde på liksom hur öppen den här kranen till tvättmaskinen var. Alltså att om man öppnade fullt, då är det ju liksom hårt tryck, alltså som i en dusch. Alltså då kommer det ju full fart. Och sen om man bara öppnade halvt, så då är det sådär, då är det medelhårt. Och sen om man bara öppnade pico lite, då är det mjukt. För då är det bara lite
så
vatten.
Alltså den här kraften med vilket vattenstrålen träffar kläderna inne i trumman, det är som det som är hårt.
Ja, man tänker ju att det på något sätt att det direkt far dit. Men ja, alltså på samma sätt som en dusch. Alltså att när du har lite på kranen så då är det mjukt.
Ja, nej men det här låter ju logiskt. Ja. Men det här visar ju precis det jag försöker säga. Att man skapar sig sådana här märkliga tolkningar av det som man inte förstår och sen kan det leva länge.
Ja.
Jag försökte också, när jag nu skulle ta reda på då, att hur ska man veta om vattnet är hårt eller mjukt? Man måste typ fråga myndigheterna, är det rätta svaret?
Mm.
Men man kan också göra olika test. Till exempel så är det förmodligen hårt vatten om håret är svårt att styla, stod det. Och då, det är ju också men det är ju ett bevis för att vi alltid har haft hårt.
Men är det vanligt svårt att styla då eller är det sådär tyskt svårt att styla?
Tyskar har väl så här snaggat hår, det är väl jättelätt styla.
Man försöker dra det åt det här hållet och så låter det nej! Och så får det tillbaks. Okej, men vi fortsätter lite på samma tema för att jag upplever att det här är så alltså det här är nästan public alltså ett public service ärende upplever jag det här och jag vågar nästan påstå att det här kommer att vara en överraskning för dig. Och jag tror för 9 av 10 som lyssnar på den här podden, mera kanske, 19 av 20 så kommer det här att vara en nyhet som gör att man först reagerar att det kan inte vara sant att det är så där. Och sen imorgon så får man att testa och så blir man, alltså att man tappar hakan Jag vågar lova det.
Du tar ju höjd nu, för du vet ju att om det visar sig att 19 av 20 vet det här, och det här, att det är du som har varit dum.
Nej, jag vågar påstå.
Ignorant.
Nej, jag vågar påstå att det här är liksom någonting nytt som har börjat nu i det finska samhället. Och jag är en av de första som har testat det här. Jag har hört om det, jag prövade, konstatera. Herregud, det är sant. Och att det här kommer att förändra hur vi lever våra liv. Det handlar om en chokostång. Alltså det här är en av de här chokostängarna som har funnits säkert längst i Finland. Det är en så här dubbelstång, om man säger så. Alltså att det är inte bara en stång, utan det är två i den. Och det visar sig...
Hur länge tror du det tog innan ni förstod att namnet betyder att det är två bitar där?
Ja.
Det, alltså, och liksom när det gick upp för mig att det gjorde det.
Mm.
Så alltså det var ju en sån här, alltså ett ögonblick då världen blev större och där som, ja, nej, det är otroligt.
När jag var barn så trodde jag ju att det syftade alltså på fjäderfät på något sätt. Alltså att jag hörde liksom dubbla konsonanter i det.
Alltså kockeliku.
Ja, vi kan säga det. Det är så svårt att prata om sånt där när man inte kan nämna produkter. Men i alla fall...
Men det finns ju många chokladstångar.
Det finns jättemånga, och det finns ju säkert väldigt många som är två också. Eller som är sådär dubbla. Men den här ena då. Det finns ett sätt att öppna det på. Det finns en hel grej. Det finns en hel orsak till varför den är kluven i tu.
Ja, för att man bryter den på mitten när man öppnar den. Som i reklamen.
Ja, men när har du lärt dig det här?
Då kanske som när jag var 6 år. Det var kanske det första jag lärde mig.
Nej, det vägrar jag tro på. Jag
kom Jussi, min bror, och så knäckte han framför ögonen på mig.
Du ljuger. Jag har sett dig äta sånt där och du har aldrig gjort det.
Och så smällde det.
Nej, du har aldrig gjort det. Varje gång...
Alltså innan jag lärde mig...
När du kom med dina hårda strumpor i Åbo och det var problem med vattnet, vi stod på balkongen och rökte, och så åt vi såna här, så öppnade du det så där som man gör. Alltså på fel
sätt. Innan jag lärde mig cykla, och då lärde jag mig cykla nog alltså ganska sent. Jag var kanske 4 eller någonting. Men innan det så gick jag nog och knäckte de där.
Varför ljuger du? Alltså är du ens gay? Är du ens stammad?
Jag bara njuter av att alltså, du tog sån höjd med en sån här grej som jag tror alla lyssnare.
Men
det är så man öppnar den här.
Det är ju, alltså jag samlar ju på mig hashtags. Jag försöker ju på något sätt... Alltså jag vill ju vara en jack of all trades. Jag vill veta och kunna mycket. Och när det kommer till snacks så upplever jag att jag har ändå liksom sådär att jag klarar mig bra i en frågesport, om jag säger som det. Och det är sällan jag blir sådär förvånad över att jag liksom hörde då att det går att göra sådär. Jag rusade till butiken, köpt 3. Det var så där på rea, alltså man fick liksom 2 för priset av en. Men jag tog ändå 3 för att jag tänkte att nej. Och så tog jag, okej, jag prövar. Och så bröt jag den i tu, och det var ett otroligt så här ASMR-igt, sån här explosion. Den blev i perfekta 2 delar, och det var bara liksom att äta det som, det var alltså som ett nytt godis. Jag gjorde samma sak igen, precis samma sak igen. Och så tänkte jag, okej, det kan ju ha varit på något sätt att det bara råkar sig. Så jag tog med den tredje och så gjorde jag det riktigt försiktigt. Och så bara puff, sådär jätte otroligt tillfredsställande. Och så inser jag då, okej.
Men hur har du öppnat det då?
Nej, men,
här från sidan, som en bög.
Ja, som en bög. Så har jag liksom,
du har liksom petat försiktigt upp det där
för att
du ska spara emballaget.
Ja, och så har jag tryckt, ut då den här ena och ätit den, och så har det varit sådär, ja men var är andra biten då? Och så måste man börja hacka den liksom mot ratten, eller, för jag äter dem oftast när jag kör, och så strittar det då så här små nötbitar överallt, och så måste man dra ut det och så tappar man det, och att det har varit ett helvete. Men inte längre.
Det är därför det finns en pappersränna där in. Så det ska gå att göra det här. Så den ska ha den här stadgan som gör att man ska kunna bryta den i tu.
Jag kommer aldrig att tro. Jag tror att du har säkert sett. Vi har någorlunda liknande flöden ibland. Så att du har säkert sett det här. Och så bara bestämde du nu att du bestämmer att nej, det där visste du nog från förr.
Jag såg det i flödet på vår Salora TV, så här tjockbilds TV som vi hade på vårt pojkrum, jag och Jussi, när vi var små.
Nej, men ingen har gjort det där. Skulle man ha vetat det där så skulle det ju ha varit en stor del av ens barndom. Alltså det skulle ha varit lika... Det skulle ha varit lika bekant som när man har druckit en tripp så blåser man upp dem och smäller dem. Det skulle ha varit en sån här grej som alla gör. Och det skulle ha varit sådär, oj, har du en sån där? Får jag knäcka den? Nej, jag ska göra det. Men ingen visste. Ingen visste att man kunde göra det där. Och nu är det då någon otroligt smart person då som jobbar för den här chokostångsfabrikören som har på något sätt kommit på att nej, men nu har ni hockat? Ja, det här kan vi ju göra. Och så börjar det spridas nu.
Det är ju jag som får ta emot alla DMs. Och i det här fallet så ser jag fram emot det. Du är ju inte på några sociala medier så det går inte att nå dig. Men att nu kommer ju jag att få ta del av alla de här människorna.
Folk kommer att skriva... Jag hade ingen aning om det här, Kai. Jag har aldrig gjort det här. Men nu har jag varit och provat och Ted har sant.
Ted har sant. Med vilken grad av tysk hårdhet tror du att den här frun sa till mannen i fiskehamnen när han började grilla på balkongen att han ska se upp nu med det där?
Jag tror att graden av tysk hårdhet var inte tillräcklig. För att jag tänker ju att det var en... Alltså vi vet ju bara att det var ett äldre par. Det är ju det enda vi vet. Och vi vet också att ingen dog i den här branden. Så därför kan man raljera om det. Men att det första man tänker är ju en så här uråldrig varelse som på något sätt vaknar en morgon och tänker bratwurst. Skulle vara gott. Ni menar... Och så går han ner till källarförrådet och tar något sånt där då, något mörkgrönt och rostigt som har fett från 1988 kvar i sig. Och så här bomull som sticker ut och annat som han har eldat i förr.
Alltså det är sådana här proffskockars stekpannor så får ju aldrig alltså diskas. Ja. Utan det ska ju vara som fettlager kvar. Men det här gäller ju också för äldre mäns grillar.
Ja.
Att de ska ju behålla varje, alltså en del av allt som har grillats på den ska finnas kvar på det här gallret för evigt.
Ja, och sen vet man ju också då att sen har han liksom då rodat upp det där då på balkongen, så har han öppnat det och så är det liksom en fastklämd grävling från när de bodde i kyrkslet på gården då, men att sen flyttar de då in i lägenheten i fiskehamnen. Och så är frun så där, borde du inte liksom potta bort det där? Och han säger att nej, att det är nog bara ett eld. Bränn bort det bara. Ja.
Vi måste väl ändå då skjuta in att vi vet ju inte med säkerhet hur den här, ingen vet ju ännu hur den här branden, alltså när vi spelar in det här, hur branden startar.
Jag tycker jag såg på röken att det var så här grävlingsfärg.
Men det är som du sa, alltså att man kan lite raljera över det, för det är ju någonting så fasansfullt, alltså både ledsamt men också så här skrattretande att liksom någon grillar på balkongen och så leder det till att ett helt höghus blir obeboeligt. Alltså att 40 lägenheter totalt förstörs och att ingen kan bo där längre.
Men vet du vad när jag såg det där så var det på något sätt sådär att ja, och så tittade jag ut genom fönstret och så såg jag ingenting och tänkte att ja, men vad skönt, alltså för att det är ju det där, alltså du kan du gör ditt yttersta, du liksom tvättar kläderna i mjukt vatten, du knyter skorna, du äter chokostänger på rätt sätt och följer reglerna varje dag och så är det då någon som grillar grävling och gör att du måste fly från ditt hem för att det är de där människorna som du bor med.
Ja, och som, alltså det finns ju inte heller något sätt att ta reda på det där innan man till exempel köper en lägenhet.
Ja.
Att man kan få reda på fakta om huset, men inte kan man få veta vilka klantarslen, om man nu säger så, som bor där.
Nej,
det går inte.
Nej, och det borde på något sätt, alltså det finns ju så mycket sådana där smarta grejer i hem nu för tiden. Så jag tycker att liksom, det borde vara inbyggt i alla höghuslägenheter, alltså i varje bostad så borde det finnas någon sorts sån här kognitivt, så här docker-test, alltså någonting som en brandvarnare som börjar tjuta högt om det är för dumma människor som bor där. Och att det liksom att det på något sätt skulle finnas så här att om man gör vissa saker, alltså som bara på något sätt nej, det där är nog dumt, så där borde du inte göra. Och har man gjort tillräckligt många så börjar det pipa och så kommer polisen. Och så ser man då på något sätt så här karta i trapphuset där man ser att där lyser det rött där hos grannen, för att de har nog betett sig riktigt dumt nu i en veckas tid.
Men på något sätt så är det också överraskande att det var ett äldre par, för jag tänker att ändå så har man lärt sig en del under ett långt liv.
Det där är ju en myte.
Till exempel tänkte jag på gången, för att vi delade ju lägenhet när vi bodde i Åbo och studerade, och jag rökte ju på balkongen, och det är det ganska många som gör. Men jag minns också en gång när vi var arga på folkpensionsanstalten och så eldade vi upp ett kravbrev på balkongen.
Ja.
Märk väl, alla lyssnare, efter att vi hade betalat kravet.
Ja, det var lite mindre rock'n'roll på det sättet.
Ja, att vi var som, alltså vi betalar nog det som vi måste betala, men så var vi så arg att vi måste göra det, så vi eldade upp brevet.
Ja.
Men jag menar, det gjorde man ju då när man var 20. Ja. Och liksom, det skulle ju alltså teoretiskt att kunna elda upp hela Metsko-huset i Åbo liksom.
Jag har tänkt, alltså det är så svårt det där, alltså för att det finns ju som inte, alltså för man tänker ju på något sätt att om man själv orsakar det där, att om man själv har varit personen som börjar grilla grävling och orsakar att 40 familjer blir utan hem, så nu är det det första att man på något sätt, jo, jag vet, det är jättetokigt, men, och så har man på något sätt det där argumentet ändå, att varför. Och det finns ju inget. Alltså det finns ingenting man kan säga som skulle på något sätt vara att de här 40 personerna som står på gatan med sådana där värmefiltar runt sig skulle vara, ja, okej, okay, men här förstår jag. Jo. Alltså det är liksom oåterkalleligt, den här ena sortens dumhet då man inte kan liksom, hur man vill förklara sig, men det går inte att göra det.
I vilket skede tror du då att den här mannen godkände att det hade gått lite snett då? Alltså att han erkände att han inte hade kontroll över grillen.
Jag tror nog det satt hårt. Alltså att det är nog...
Vilken grad av tysk hårdhet hade frun då när hon ser när hon ser på nyheterna,
ja, jag tänker det,
att deras hus brinner?
Frun sätter på tvn och visar åt den här gubben som står ännu med korven där i eldsvådan. Så står hon och skriker då, men att se nu på tv, nu filmar de från helikopter. Nej. Då kanske.
Vi är på CNN.
Ja, då kanske man börjar sådär att ska vi ringa brandkåren. Men ändå så någonstans så känner jag ju, jag vet inte. Jag har ju inte pratat så mycket om hönorna den senaste tiden. För att...
Är det något?
Nej, det... Ja, jag vet
inte. Varför tar du dig i ögonen? Du börjar klia dig i ögonen.
Ja, det kliar mycket. Alltså för att det är så mycket damm här inne. Alltså för att de är så stora nu. Alltså de är ju stora som kalkoner. Ja. Alltså att det är ju... Jag vågar inte tvätta kläderna mer. Jag har ingen aning om vad vi har för hårdhet på vattnet. För att jag har inte varit inne i tvättrummet på så länge. Janika får en så här mer och mer härjad min varje kväll. När liksom barnen sover så är hon så där att ja, Ted, jag ska få... Jag ska få tvättkläder. Och så får hon dit och så smäller hon dörren så här, öppnar snälla snabbt, far in. Och så hör man liksom det krafsar och låter som, alltså som om hon skulle ha ett paraply som man skulle liksom öppna och stänga många gånger där inne. Och så hör man liksom så där som att något tungt liksom slängs mot dörren och så där som att någon försöker hålla emot att skrika. Och sen, alltså det kan gå länge, alltså det kan gå mer än en timme så kommer Janika ut. Och är liksom, alltså att hon är liksom täckt av sågspån och har så här konstiga fläckar. Och håret är liksom åt alla håll och så säger hon liksom bara att ja, men godnatt då. Och på något sätt så förstår, alltså det har också blivit sådär, alltså de vill ju komma ut, alltså för hon tycker nu, de är ju så stora nu så att det är synd om dem, alltså för vi är ju riktigt på slutrakan nu. Alltså de här hönorna ska ju ut, de ska inte vara inne någon mer. Men att hon är sådär att de måste få några fjädrar till innan vi kan sätta ut dem. Och hon har nu börjat, hon tycker så synd om dem när buren är så liten så att hon har dem lösa där. Och nu har de börjat sådär att när man öppnar dörren så vill de ju springa ut. Och jag tror att hon har dem lösa i huset när jag är på jobb. För att det är konstiga tecken som finns här. Men på något sätt, så det där, jag liksom, när jag såg den här nyheten så kände jag liksom att om jag skulle hålla på och grilla på balkongen och på något sätt så skulle liksom dörren föra upp och så skulle jag ha 6 hönor och 2 katter som jagar varandra. Så det skulle kanske kunna vara alltså sådär att när man skulle förklara det där då åt de här 40 människorna, jag skulle grilla helt normalt. Men när hönorna kom ut i tvättrummet och katterna började jaga dem, så den där ena hönan så knuffade till grillen och sådär. Alltså det känns ändå som att, men det där skulle kunna vara en ursäkt. Att folk skulle kunna förstå hur en eldsvåda startar.
Ja, men är det något som är mer förbjudet än att elda och grilla på en balkong, så är det väl att ha hönor i ett hyreshus i Fiskehamnen i Helsingfors.
Ska man kunna ha en annan, alltså man ska inte ha tysk hårdhet, utan man ska på något sätt ha en sån här liksom hönshet. Alltså att hur mycket hönor man har så ökar risken för sånt.
Är det så man ska som lösa det där? Att alla husbolag måste ha som så här, de, alltså precis som när de gör mögelundersökningar, så ska man undersöka alla som bor där och skapa en skala, så här grader av hönshet. Mm. Och att om det som är över 7, så måste ju som mäklaren meddela det till, ja, potentiella köpare, ja, att här är det stor risk för hönshet.
Ja, det är det där som börjar pipa när hönshetsskalan far upp. Och sen så ska det också vara så där att ja, men nu har, mäklaren säger då att nu har vi mätt er hönshet, och eftersom ni har då 6 hönor och planerar att skaffa fler, så är er hönshet ju väldigt hög. Så tyvärr så att vi kan bara erbjuda den här liksom källar, den här bottenvåningen, alltså så att åtminstone inte orsaka skada neråt.
Otroligt, alltså man skulle ju som kunna leta då på sådana här på bostadsmäklarsidor då, att man vill ha som ett hus som är byggt innan 1945 och max hönshet 2. Och liksom då ökar det ju värdet på huset också när det är lägre hönshet.
Hur gör man då om det är sådana som har haft liksom 0,1 hönshet, men sen så händer då någonting traumatiskt, alltså som att man kanske fyller 40 eller någonting, och så plötsligt så märker grannen då att Har du sett den här när jag var inne i tekniska och såg på kurvorna, så att alltså hönsheten där är 17C, alltså det har ökat med 22, och så hör man någon så här konstiga ylande från lägenheten och någon som slår i en tromma eller någonting. Att vad gör man då i det skedet?
Ja, man måste ju ta upp det på husbolagsstämman då.
Ja.
Att om inte de får bukt med sin hönshet, så kan man vräka dem sen.
Så skapas det sådana där liksom stadsdelar i större städer liksom, där det är liksom helt liksom hönsstadsdelar, där det är liksom ingen kontroll, och dit flyttar de sen. Ja, vi kunde ju inte bo på ett så här vanligt område, utan att vi flyttar ju hit då till Hönsiania, där det liksom är ingen skillnad.
Fristaden Hönsiania, där man får ju lite vad som helst.
Grill på balkongen bara! Tal om fåglar. Jag har aldrig tänkt på tidigare hur otroligt på något sätt synd det är om duvorna. Har du tänkt på det?
Det här känns lite, för vi har en duva på vår innergård. Mm. Och för 2 dagar sedan när vi var ute och drack vin i trädgården, som vi gör här i Kotby, så såg vi en kråka som kom ut ur busken tillsammans med en av duvans ägg. Och så kom duvan farande efteråt, men det hade ju duvan någon chans.
Alltså att kråkan liksom konka bort ett duvägg?
Ja, i munnen.
Och duvan kom där så där att, vad håller du på med?
Ja, inte kunde duvan göra någonting. Kråkan bara for iväg. Vi är jätteledsna och så här, tappa tron på naturen.
Ja. Ja, men det, som sagt, det är väldigt synd om duvorna. För jag har aldrig tänkt på det där tidigare. Alltså att duvor är ju, det är ju inte meningen att duvor ska vara i Kotby. Alltså det är ju inte meningen att duvor ska vara i någon stad alls egentligen. Men att en orsak till varför vi har så mycket duvor, alltså urbana duvor idag, är ju för att de har liksom glömts bort. Alltså att duvor användes ju av vi människor. Alltså att de, de var våra följeslagare, de var våra brevbärare och det var liksom meddelanden, vi skickade duvor fram och tillbaka. De var liksom användbara. Och liksom
nu, om det var fred så tog man fram en duva.
Då tog man fram en duva och då visste alla, nu slutar vi slåss. Si, där får duvan. Och sen så var det då någon som uppfann SMS. Och plötsligt så var det bara att när man är så där att ska jag skicka någon med duvan idag? Nej, fuck you duva. Och så bara lät man den ligga kvar där då i tvättrummet. Och så gick det liksom många hundra år. Och sen till sist så bara går duvorna omkring och är bara sådär att ja, jag vet, alltså, känns på något sätt i mitt DNA att jag skulle behöva föra något meddelande från en stad till en annan. Men inte vet jag, får väl lite roskis då och se på när kråkorna kärlbånen min. Alltså att vi har på något sätt, ja, som art har vi människor liksom lämnat dem efter oss. Och då tänker man då liksom, hunden har liksom, den har bara kommit, den liksom, den hänger med och den bara, det går bara bättre och bättre. Men duvorna har vi liksom, de är liksom de här uteliggarna som sitter där och har på något sätt i sitt så här undermedvetna att det känns som jag borde vara något mer. Men så är bara människorna bara så, nej, vi skiter i er vi.
Ja, nej men det här är ju, alltså, man måste ju ha en uppgift. Och man, alltså, man kan ju längta efter att bara få gå omkring och vara ledig och slå dank. Men alltså livet blir ju till en duvas då. Man måste ju ha en uppgift.
Men varför kunde inte vi hitta på någonting annat då åt dem? Jag tycker det är så jättesynd att de är liksom, att vi skapat någon så här naturens uteliggare som inte har något. Där det säkert finns ju mycket de skulle kunna göra. Det skulle kunna finnas någon så här balkongduvor, att alltid när man ser att nu är det någon hundraåring som grillar, grävling, så då flyger duvorna dit och är sådär, hallå, hallå, sluta, stopp, 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 ni får inte. Och så är brandkåren sådär, tack. Nu behöver vi inte spruta sönder ett helt hus med vatten som är hårt.
Ska man kunna använda duvor för att reda på vattnets hårdhet? För det var just det här att man inte kan styla håret. Men så var det också så här att om det löddrar dåligt så då är det hårt.
Och eller liksom, eller kan, ska vi kunna använda de här duvorna på något sätt för att mäta det här hönserinivån då? Alltså att man kikar, alltså att om det sitter då en duva där och så och kuttrar i brevinkastet, så då vet man att okej, okay, nu är vår hönserinivå börjar liksom, det där är liksom första varningen nu, då man skickar en duva.
Mäklarna ska på något sätt använda duvorna för att som gå in och ta reda på dolda fakta, eller är det vi tänker?
Ja, men att de alltså antingen som spioner, alltså att de ska kunna ta sig in då i ett rum där det är hög hönserinivå, eller sen att man på något sätt meddelar, alltså att mäklarna använder dem som att vi, alltså istället för en första varning så får du liksom första duvan.
Men tänk vatten, alltså brandduvor.
Ja.
Alltså duvor som bär typ vattenballonger och kan få in i trånga utrymmen och fälla dem.
Men det är ju som en jätteliten mängd vatten de kan ta i taget. Alltså att det skulle bara liksom så här tss.
Men hur många duvor, alltså det är ju mängden. Alltså när man skickar vid 3000 duvor på ett litet hus i fiskehamnen.
Vilket jobb det skulle vara när man ser då att lågorna står, så ska man börja okej, nu börjar vi samla ihop duvorna igen. Kan han få in i den här butiken och köpa vattenballonger som de små som är lättare till knyt?
Så är det en brandman som sitter
och... Vad är det för hårdhet i vattnet igen?
Som sitter och knyter fast dem som en bög på de här liksom duvorna med någon halsband.
Jag kan knyta moffa men visa hur jag ska göra.